Ja, halleluja, det är härligt att vara här ikväll, Smedjebacken. Mig vetligt har jag aldrig varit här och predikat förut. Jag har varit i Dalarna och predikat, men inte här just. Och jag kommer ihåg en gång för länge sedan så att jag kände en flicka som kom från Smedjebacken. Jag tänkte på det, känner jag Smedjebacken, det känner jag till, tänkte jag. Och det var en gång när jag var i min gröna ungdom, höll jag på att säga, så gick jag på Frälsningsarméns officerskola i Stockholm och utbildade mig till pastor där. Och då hade jag en studiekamrat som var från Smedjebacken. Jag kommer ihåg att hon hette Ann. Mer kommer jag inte ihåg. Och att hon hade jobbat på någon affär, Konsum eller något sånt här innan hon kom på något vis. Det är vad jag kommer ihåg. Men sen har jag inte träffat henne sedan dess och sådär. Men ni vet, minnen poppar upp när man liksom, när man associerar saker sådär. Och numera så arbetar jag som sagt var på församlingen Arken. Och jag arbetar där både som bibellärare och förkunnare. Och jag arbetar också där som administrativ chef kallas det. Och det innebär att jag är ansvarig för alla övergripande organisatoriska och ekonomiska frågor på Arken. Och Arken, som Mikael nämnde här, är ju en ganska stor organisation. Det är över 60 anställda där, plus alla andra som ska vara med på olika sätt. Så vi har att göra, kan man säga. Det är gott att få se hela tiden hur människor kan bli förvandlade när Jesus kommer in i deras liv med sitt ord. Och det är ganska enkelt egentligen att bli förvandlad. Vet att det är ju så här att människor i allmänhet har en upplevelse, en uppfattning om att det är svårt att bli förändrad och förvandlad. De håller på med alla möjliga typer av sätt till att försöka förändra sig. Men vanor är starka, och ofta så brukar människor liksom säga så här, när vi tänker på någon så är vi väldigt frestade att liksom sätta den människan i ett fack på något sätt. Vi tänker, ja, det är en typisk den, eller sån där är den. Och vi förväntar oss egentligen aldrig någonsin att någon människa ska vara annorlunda än det som vi känner till om den människan. Och faktum är att känner vi en människa, ju bättre vi känner en människa, desto mer stötta vi blir på den ifall den förändrar sig. Det känns hemskt jobbigt när en människa förändrar sig. Speciellt om den förändrar sig på ett sånt sätt så att man skulle kunna tänka sig att det var till det bättre. Till det sämre, det är ju en sak. Det ju, känns ju inte som något större hot. Men om den förbättrar sig till det bättre, då tycker hela tiden att man, den där har blivit en besserwisser, och tror den nu att den är bättre än oss andra och så vidare. Det är en väldigt utmaning faktiskt att vara nära människor som man känner väl som blir bättre. Därför plötsligt kastas ljuset på en själv liksom, och frågan dyker upp på något vis, hur står det till med dig egentligen? Om den här kunde förändra sig, är det inte möjligt för dig också? Och så tänker man istället för att man vill förändra sig, för det är inte alla som vill förändra sig, så tänker man istället att den har nog inte förändrat sig. Jag ska nog få den tillbaka till samma gamla spår som den var tidigare. Men det som jag vill säga till dig, det är att mitt jobb är väldigt, jag har ett väldigt förmånligt jobb. Därför att jag möter nämligen varje år hundratals människor som blir förvandlade, som blir förändrade. Och det är inte så att vi har någon hemlig brygg som vi låter dem dricka in, och sån här trolldryck som Asterix hade eller något sånt där. Men vi har Guds ord, halleluja. Och Guds ord fungerar på varenda en. Varenda människa som sätter sin tro till Guds ord fungerar det för. Och det finns inte ett enda undantag på det här jordklotet alltså, som kan liksom kommer undan det där faktum att sätter man tro till ordet så förändras man till det som ordet talar om. Halleluja. Så, men nu ska vi be att den helige ande kommer över ordet den här stunden. Och så ska vi låta honom verka in i ditt hjärta. Jesus, jag tackar och prisar dig för att du är underbar och du är god. Och jag tackar dig för att du är här den här stunden i Smedjebacken när vi samlas kring ditt ord. Och ditt ord är inte bara den här boken, utan ditt ord är också din personliga närvaro, ditt liv, din kraft som flödar ut från den här boken. Och vi tackar dig, Fader, för att när vi talar om det här ordet, över det här ordet, så kommer du, och du kommer med uppenbarelse, du kommer med ljus, du kommer med styrka och kraft in i våra liv för att vi ska se. Och vi längtar, Jesus, efter att se något mer, något djupare här ikväll, Herre. Aldrig kan vi få nog av dig, Jesus. Aldrig kan vi få nog av ditt ord. Aldrig kan vi få nog och mättas på ett sånt sätt så att vi aldrig skulle vilja ha mer. Utan vi vet hela tiden att den enda mättnaden som finns är att vi hungrar efter dig, Herre. Vi prisar och vi lovar dig för det. Vi tackar dig för att du gör någonting här ibland oss den här kvällen, Herre. Du gör någonting i våra egna hjärtan. I Jesu namn. Amen. Ja, jag är inne på det här förvandlingsspåret. Men nu, det är en väldigt viktig sak. Och det är det att för att bli förvandlad måste man vilja bli det. Man kanske inte vet hur det ska gå till. Eller man kanske inte vet vad man ska bli. Men man måste vilja bli förvandlad. Och när man blir förvandlad så måste någonting förändras. Och vi kommer ihåg när Jesus var där i Nasaret. Han växte upp tillsammans med alla sina grannar och alla de här nazarena som fanns där i Nasaret. Och sen så kom han in i den tid, och han liksom var som en av de andra, det förstår vi. Sen kom han in i en tid och då på något sätt det som han skulle bli blommade ut, och han gensvarade till det som han skulle bli. Du förstår att hos varje människa, ung eller gammal, begåvad eller obegåvad höll jag på att säga, så finns det som någonting som Gud har lagt ner som ska blomma ut, någonting som ska komma fram. Inte för bara dens egen skull, men för andras skull. Så ska det här få träda fram i den människan. Och när Jesus var med om den fasen också, så gick han, ni kommer ihåg att han gick ut i öknen för att söka Gud. Och det var liksom det avgörande tillfället. Han döptes, gick han ut i öknen. Och då gick han över från sin fördolda tid med Gud till sin offentliga tid, där han skulle visa upp. Men då när han kom tillbaka efter det här till sin hemstad, så ställde han sig upp i synagogan. Ni kommer ihåg det där stället, står i Lukas 4, va? Så stod han där i synagogan, så fick han på något sätt läsa texten. De tyckte väl att det var en ära för den hemmavarande sonen att då få komma och läsa texten. Och då ställde han sig och läste från Jesaja 61. Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att befria de fångna, till att ge dem de förtryckta frihet och predika nådens år, sa han. Och sen tittade han upp på dem, var och en, där, sa han. Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför era ögon. Åh, då kunde de tänka så här, de blev jublande glada. Här har vi längtat efter detta. Detta underbara att äntligen kommer vår befrielse. Äntligen får vi syn. Äntligen kommer nådens sår. Äntligen blir allting nytt och förändrat. Underbart! Men det är inte alltid människor reagerar på det sättet kring ett gott budskap. Därför att alltid när budskapet kommer så gör det också anspråk på ens liv. Det ställer en fråga om dig själv, om vilken väg du ville gå. Så fort Jesus kom till någon, så vet du, så var det inte liksom sådär okontroversiellt. Det var inte sådär att Jesus kom och sen var det ingenting mer. Alltså det är det som är lite synd när vi har liksom, när vi har invaggats i den här, ska jag få säga så här, den här lite mer religiösa verksamheten. Att vi har ett möte och så går vi hem och äter. Och så lägger vi oss och så är det samma sak och så går vi på ett möte. Och jag menar inte att det är något fel att ha möten och gå och äta sen, absolut. Det hoppas jag verkligen starkt på själv här efteråt. Men utan vad jag menar är den här biten att vi känner att vi tänker inte på det viset att när jag möter Herrens ord och det han talar till mig, då är det någonting som sker i mitt liv. Jag manas, jag utmanas, jag sporras, jag entusiasmeras till att följa honom ännu mer, till att på ett ännu djupare sätt kunna gensvara till vad han vill i mitt liv. För när Jesus kom jämt, då var det där på något sätt att människor utmana sig till att säga, åh, jag följer dig. Ja, just ja, det är du som jag, det är dig jag ska följa, det är ditt liv jag ska leva, det är det du har kallat mig till, jag vill göra. Hela tiden blev det så där. Och det beror på att när Herren kommer så har han ett anspråk på varje människa. Och jag vill att vi ska läsa ett bibelord här i andra Timoteusbrevet 3:16, som ett jättekänt bibelord som du säkert har hört. Och det brukar, oftast brukar man använda det här bibelordet kanske i bibelklasser av olika slag för att förklara Bibeln och sådär lite granna. Och säga, varför ska vi lyssna till Bibeln egentligen? Varför är den speciell och varför är den bra? Sådär. Och så det här använder jag ofta. 3:16 står det att hela skriften är utandad, eller som det står i vissa översättningar, inspirerad av Gud. Och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att Guds människan ska bli fullt färdig, välrustad för varje god gärning, står det där. Så att här ser vi att hela skriften säger. Och i vissa översättningar står det varje ord i skriften är inspirerad eller utandad av Gud. Nu det här betyder, kan man säga, två saker i huvudsak. Nummer ett, så betyder det här att om skriften är inspirerad av Gud, det vill säga Gud har andats ut den, Gud har talat den, Gud har givit den, då har skriften en auktoritet. Man brukar tala om det ibland, skriftens auktoritet. Och det betyder att den gör just det här anspråket. Jesus sa en gång så här: jag dömer er inte, de ord jag har talat till er dömer er så. Det vill säga, han menade på att han talade å Guds vägnar, och de ord han talade, de var av ett sånt slag så att man antingen så böjde man sig under dem och lydde dem som en uppenbarelse från Gud. Alltså det här är från Gud. Och så sa man, nu ska jag forma mitt liv efter det här som de här orden säger. Eller så gjorde man det inte. Och det är det ena som det här betyder, att om Gud verkligen har inspirerat det här bibelordet, om det är så att han har utandats det här, vilket vi ju tror, vi som är här förhoppningsvis, då betyder det att vi behöver leva våra liv i ett gensvar till det här ordet. Det är inte bara så att vi kan förhålla oss hur som helst och göra med våra liv hur som helst. Den som inte tror på Guds ord kan leva precis hur som helst. Han kan ta liksom sina egna ord och göra vad han vill i livet. Men det kan inte vi som tror att den här boken är inspirerad. Därför vi står då under en gudomlig uppenbarelse auktoritet som säger till oss att Gud har talat det här. Och det gör en väldig skillnad, förstår du. Nu vet vi ju att det här är ju väldigt ovanligt. Vi är ganska i utnumrerade, eller vad säger man för någonting, i mindertal, alltså vi som tror på det här sättet. De flesta tror inte på det här sättet och tycker att så fort man kommer in på det här området av att liksom att det skulle finnas någon högre auktoritet, någon högre sanning, så liksom det vill man inte veta av. Men det är det som det här bibelordet säger, att Bibeln gör anspråk på att vara en sån här högre auktoritet som talar in i ditt och mitt liv och säger, det är det här som är sanningen, det är det här som är vägen, det är det här som är Guds ord. Och då kan man säga så här, att i den mån som vi tror på detta, i den mån som vi gensvarar till detta, kommer också Guds ords inspiration att börja skörda frukt i oss. Det vill säga att vi såg här vad som skulle hända. Att vi skulle bli fullt färdiga och väl rustade, står det. Så den mån vi tror på Guds ord, i den månen kommer vi också bli rustade och fullt färdiga. Det är det som det betyder här. Nu, det andra som det här betyder, det första var att det är en gudomlig auktoritet. Men det andra som det här betyder, att Guds ord är inspirerad, det är att de här orden som Gud talar är långt mer än bara ord som vi hör. De här orden, de betyder att när de skrevs ner, för det står skriften eller orden i den här boken, själva orden i den här boken, de skrevs ner under påverkan av den helige ande. Den helige ande var med när författarna satt och skrev de här orden. Det var inte bara så att han påverkade själva tankarna hos författarna, utan han var med och verkade i deras liv. Han lät dem se saker. Han uppenbarade saker för dem. Han verkade i deras liv på ett sånt sätt så att de tydligt och klart kunde se saker Och sen kunde de skriva ner dem. Och han var med dem, så att när de skrev så kom och formades, så att säga, det här på ett sånt sätt så att Guds ord, Guds tankar kunde komma fram. Så Gud var med vid själva nedskrivande processen. Men inspiration betyder någonting mer. Det betyder att Gud är inte bara med i nedskrivningsprocessen. Gud är med när du och jag läser och hör ordet. Så finns den helige ande där och verkar i de här orden. Och vi hörde Mika läsa från Matteus 13 förut i liknelsen där. Vi ska studera den liknelsen lite mer idag. Eller i samma kapitel som den här liknelsen om såningsmannen finns i Matteus 13. Där Jesus säger att med Guds ord är det som är sädeskorn som faller i jorden. Och du vet, det är så märkligt med de här sädeskorna. Har du stått med ett sånt där sädeskorn i handen någon gång, så tittar du på det där sädeskornet och tänker att det är alldeles torrt. Och det verkar inte vara mycket alls. Det verkar inte, jag menar, om det ligger där så gör det ingenting. Men samtidigt så vet du, av bara erfarenhet så vet du, att i det här sädeskornet så finns det potential. Det finns en kraft. Det finns en styrka. Det finns en möjlighet som är otrolig i det här lilla sädeskornet. Om du bara hittar sin rätta jord. Och så är det med Guds ord också. Det ser med sina svarta pärmar eller röda eller vinröda eller vad man nu har numera. Pärmar eller brugna eller vad det kan vara för den här hårda eller mjuka. Så ser det kanske inte så mycket ut när man tittar på det. Men inspiration betyder att när det kommer in i en människas hjärta så är Gud själv där. Jesus sa till människor, det står i Johannes 6 och 66, lätt att komma ihåg, Johannes 6 och 66. De ord jag talar, sa han, är ande och liv. De ord jag talar är ande och liv. Så när orden går ut, smorda av den helige ande, alltså bekräftad av den helige ande, så kommer de in i en människas hjärta. Och när de väl har kommit in, så förmår de att skapa någonting fantastiskt och någonting helt underbart. Nu, låt oss gå till Matteus 13 där en liten stund för att titta på det här. Jesus säger så här, vers 3 i Matteus 13. Ni känner väl till den här liknelsen om ni är bibelläsare. En såningsman gick ut för att så. Och han sådde för en del vid vägen och fåglarna kom åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade så mycket jord. De sköt genast upp, men det hade inte djup jord. Men när solen steg förbrändes det och vissnade bort därför att det inte hade någon rot. En del föll bland tistlar och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och bar frukt. 100-fall, 60-fall, 30-fall. Hör du som har öron. Så Jesus säger att han liknar det här vid ett undervitt mirakel. Att av en liten sak kan komma en helt oändlig skörd. Sen. Och det han säger, det är bara att det är två komponenter som behövs. Det är två stycken. Dels behövs det ett sädeskorn. Och dels så behöver det en jordmån. Det är de enda två komponenter som behövs. Förstår, jag börjar med att tala och säga så här. Människor på alla sätt försöker förändra sig. De försöker förändra sina dåliga tankar. De försöker förändra sina eländiga liv. De försöker förändra sina sjuka kroppar. De försöker förändra sina deprimerade tillvaror. De försöker ändra på sina eländiga släktingar. De försöker ändra på allt möjligt i livet. Men det är mycket sällan som de lyckas. Därför att människan är liksom under den här fysikens lagar. Ni vet att fysikens lagar säger så här, att ett objekt förblir i sin bana, sin givna bana, tills dess en yttre kraft kommer och puttar i en annan bana. Alltså jorden till exempel följer ju sin givna bana, och den kommer fortsätta följa sin givna bana om inte en annan planet kommer och knuffar ut den ur sin bana eller något sånt där, va? Så är det med människan också. Hon kommer att fortsätta precis som hon har gjort om inte en kraft utifrån kommer att förändra. Nu är det så att Guds ord säger att det har en kraft. Gud har inspirerat ordet Och när det kommer in i dig och du tror på det, då kan någonting förändras. Så människor kommer hela tiden och frågar, hur ska jag få förändring? Och oftast när bibelskolan börjar, så här i början av terminen, så kommer de med alla sina problem. Och då kommer de säga så, man predikar för dem, man undervisar dem på olika sätt om Guds ord. Och så kommer de efter lektionen, jag har problem med det här, jag har problem med det här, jag har problem med de här tankarna, jag har problem med de där grejerna, jag har problem med den där grejen. Så är de så här, vad ska jag göra för någonting? Och brukar jag säga till dem, men bara förbli och låt Guds ord fortsätta verka på dig. Ja, det tycker de låter nästan för enkelt. De vill ha någon slags mirakel eller liksom medicin av något annat slag. De vill att man ska trolla med dem på något vis. Och liksom man ska säga, och så liksom så ska de bli friska. Det ska vara någonting speciellt alltså. Gärna någonting komplicerat. Ju mer komplicerat desto bättre. Liksom, tycker de så här. Det ska vara någonting som är svårt. Någonting som är... någon kunskap som man liksom inte kan få tag på som vanlig dödlig, utan man får tag på något konstigt sätt. Alltså, vi är väldigt misstänksamma mot det som är enkelt. Och människor blir oftast väldigt förnärmade när vi predikar någonting enkelt. Jag predikar så här liksom, bara tro på att Jesus dog för dig och bar dina sjukdomar upp på korset. Då sitter alla som är sjuka och tänker så här, vad är det med dem för någonting? Jag har gått till läkaren i alla dessa år, käkar den ena mediciner. Först var jag börja med gröna piller, och sen gick jag över till röda och blåa, och nu är gredelina piller här. Och ingenting hjälper alltså. Och jag har varit till doktor Jansson och doktor Pettersson och doktor Hansson och doktor Andersson, och ingen av dem har kunnat hjälpa mig. Samma gamla dåliga rygg, tänker de så här. Och nu står den där galna predikanterna själv och säger, tro på Jesus, se på Jesus så blir du frisk. Det måste vara mer komplicerat helt enkelt. För min sjukdom och min situation känns så komplicerad. Och då måste ju också lösningen vara komplicerad, tänker man. Men egentligen är det enkelt. Gud har gjort det mesta. Du har bara en enkel väg. Allt det där finns i sädeskornet. Potentialen, kraften, möjligheterna. Helandet, frälsningen, överflödet, välsignelserna, utrustningen, gåvorna, styrkan, kraften, frimodigheten, den övervinnande liksom möjligheterna. Allt finns i sädeskornet. Allt finns där i. Så du förstår, inte undra på att när människor kommer till bibelskolan och sitter dag efter dag och bara sädeskon efter sädeskon efter sädeskon efter sädeskon bara kommer in i dem. Jag menar, hur kan man låta bli och bli förändrad? Det är nästan mer omöjligt att låta bli än att bli det faktiskt. Varför det? Därför att det är den naturliga vägen. Det är processen. Gud har inspirerat sitt ord. Gud är där. Så när ordet talas till en människa och människan tar emot det, så börjar någonting att hända. Om hon bara kan förbli tro. Jesus säger, utmaningen här ligger inte i själva sädeskornet. Utmaningen ligger i att människan är så disträ, hon blir så upptagen av andra saker. Hon tillåter inte att rota sig. Hon tillåter inte att sjunka ner. Hon vill inte förbli med det. Hon rycks hit eller dit eller börjar tänka på andra saker. Det är det som är utmaningen. Det är själva den så att säga känsliga processen. Att människan blir så lätt upptagen vid och fixerar sina ögon och sin blick vid andra ting än vid det som Gud har talat. Och det här var lärjungarnas utmaning igen och igen och igen och igen. Så var Jesus tvungen att lära dem, hör vad jag säger, hör vad jag talat och förbli med, handla i enlighet med det. Men det är inte så lätt. Ni kommer ihåg den här gången när Jesus skulle, han hade varit och predikat. Det var massor av folk hela tiden. Och sen så gick han till lärjungarna och de skulle liksom över på en annan sida. Så de skulle fara över Galileiska sjön. Så han sa till dem, låt oss fara över till andra sidan, sa han till dem. Och de hoppade i båten allihopa. Och han var trött efter att ha predikat och predikat och predikat. Så han la sig där och sov i båten. Snarkade gott, hade det skönt där och tog det lugnt liksom efter timresan. Så Galileiska sjön är ju så där att den är väldigt så där, det kan snabbt blåsa upp till storm, och det blev det också. Plötsligt blev det storm. Och det började blåsa upp rejält och vattnet började komma in över relingen. Och lärjungarna blev jätterädda. Så de började frukta för sina liv. Och då väckte de Jesus, skakade liv i hans låg och sov fortfarande. Då skakade de liv i honom och sa: Jesus, Jesus, hur kan du sova i den här stormen? Vi håller på gunder. Då reste han sig upp. Och så talade han till, kommer ni ihåg, till vindarna och till vattnet. Så sa han: tig, var stilla. Och allting blev stilla. Och de blev alldeles liksom tagna av det här. Vem är han som till och med vindarna lyder honom? De var helt förundrade. De hade inte sett en människa med sån kraft i det han sa. Och så vände han sig till dem och så sa han på det här viset: varför är ni så klentrogna, sa han. Varför har ni så lite tro, sa han till dem. Varför har ni så lite tro? Jag tänker så här, varför har vi så lite tro? Vi var höll på att drunkna. Vi höll på att gå under. Är det dålig tro det? Att man blir skrajsen när man håller på att gå under? Jesus, han hade tänkt så här, att de hade lärt sig att förstå vem han var. Att de visste vem de hade att göra med. De hade förstått att en människa som gick omkring och gjorde under och tecken och kraftgärningar, en människa som talade ordet så att demonerna lydde och så vidare, han är det någonting speciellt med. Ja, det var ju därför de följde honom. Den bekännelsen hade de i sina hjärtan. Men så kom situationen i livet. Och du förstår, du måste förstå det, att på det här viset fungerar livet. Att fienden på olika sätt använder olika omständigheter och situationer för att du ska titta på dem istället för vad han sagt. Och jag vill säga till dig, tragiskt nog, det här är bara liksom ett mycket olyckligt konstaterande, att de allra flesta går på detta. De allra flesta backar när det gäller att omständigheter. Om de ska följa Herren, till exempel, och för att ta ett praktiskt exempel på det här viset, att de kommer till bibelskolan, de har hört Gud tala, de har känt i sitt hjärta att de ska komma till bibelskolan. Kommer till bibelskolan. Och när de väl kommer dit och när de väl är på väg, så har de varit väldigt klara över att dit skulle de. Det var vad Gud ville. Men så kommer de dit. Så de tänker sig att där skulle de kunna få någon jobb eller någon inkomst av något slag, en bostad och så vidare. Men så löser sig inte sakerna. De kommer dit. De har tänkt på det här viset. Att om Gud vill, som alla religiösa människor tänker, ska jag väl säga så här. Så har du tänkt så, så tänk inte så länge om du vill vara religiös. För religiösa människor tänker så här: om Gud vill det här, då fixar han det här på olika sätt, tänker religiösa människor. Alltså de ser Guds vilja i omständigheterna. Men en andlig människa ser inte Guds vilja i omständigheterna. Hon ser Guds vilja i Guds ord. För det står inte att hela omständigheterna är inspirerade av Gud. Det står att hela skriften är inspirerad av Gud. Så en andlig människa lär sig att lyssna till Guds ord och låta Guds ande upplysa Guds ord. En religiös människa lyssnar till omständigheterna och försöker hitta Gud i omständigheterna. Så därför när de kommer till bibelskolan, som tänker de: om Gud har kallat mig till detta, så borde ju han ge mig ett jobb och ge mig pengar och ge mig en bostad och ge mig det ena och det andra och det tredje. För det är det de läser i Guds vilja. Så kommer de inte ihåg, precis som lärjungarna, så har de glömt bort vad Herren sa. Jesus hade inte sagt: låt oss fara ut till mitten av sjön och drunkna. Det var inte hans ord till dem. Och han har inte sagt till någon bibelskoleelev någon gång: låt oss åka till bibelskolan och gå under eller svälta ihjäl. Nej, han har aldrig sagt något sånt. Utan han sa till dem: låt oss fara över till andra sidan. Så säger han till människor: låt oss gå på bibelskolan och bli utrustad av Gud. Men så kommer stormen eller omständigheterna, situationerna som talar ett annat språk än det som man har hört från Gud. Och det är där själva utmaningen sker. Det där själva nyckeln. Ska jag förbli vid det som Gud har talat? Eller ska jag lyssna till mina omständigheter? För mina omständigheter säger till mig, det här kan inte vara Gud. Lyssna till vad jag säger. Omständigheterna säger, det här kan inte vara Gud, för det känns inte bra. Så säger omständigheterna. Så alltså, förstår, människor tänker så här, det känns bra när Gud gör saker. Ja, det känns bra när du har brutit igenom. Men det är inte säkert att det känns bra när du håller på att bryta igenom. Utan här har vi hela situationen. Att, men nu ska jag tala om en hemlighet för dig också, som är väldigt underbar. Att när du lär dig den här processen, att gå över från att lyssna till dina omständigheter, dina situationer, dina inlärda saker, till att lyssna till Guds ord, då kan det kännas väldigt jobbigt. Det kan bli som en kamp, precis som det varit för lärjungarna många gånger. Vi kommer ihåg att när Jesus talade sina ord ibland, så står det vid ett tillfälle, det står också i Johannes 6, så säger han att när han talade sina ord var det många som inte klarade av det. Det var så fruktansvärt obekvämt det han sa på något sätt för dem. Det var inte så egentligen. Om man läser orden så där, så var de inte så obekväma i sig liksom. Man kan väl läsa dem. Han sa så här att den som inte äter mitt kött och dricker mitt blod kan inte vara min lärjunge. Ja, vad är det för problem att läsa det? Tänker man höra det? Det är inga problem. Men du förstår, när Jesus talar och när Guds ande kom över de här orden, då plötsligt så förstod de här människorna att den som inte vill gå i hans efterföljd på det här viset, ge sitt liv, ge upp allt annat och följa honom, den kan liksom inte få tag i det som är från Gud. Ja, då var den här. Och så är det för oss ibland också. När vi sitter och Guds ande kommer över oss, och orden blir så levande, de blir så tydliga för oss, då ibland så är det vissa som backar ur. Andra väljer att gå. Men här är den här utmaningen. Det här är som enda, det, man kan säga, det enda som kan stjäla kraften i det inspirerade ordet från dig, det är att du väljer att lyssna till dina omständigheter. Naturligtvis, som en kristen skulle du och jag aldrig komma på idén att säga att vi inte ville lyda Gud eller göra vad Gud ville. Och så fungerar vi inte heller som människor, förstår du. Vi fungerar inte på det sättet att vi skulle kunna tänka på det viset att när vi lyssnar till omständigheterna betyder det otrolig olydnad. Utan istället så tolkar vi omständigheterna så att det var Gud som på något sätt förändrade saker. Men förstår, Gud är inte den som ska tolkas efter dina omständigheter. Gud är den som ska tolkas efter sitt ord. Hur vet jag att jag lever efter Guds vilja? Jag läser i Guds ord och jag känner igen mig i Guds ord, och jag vet vilken frukost ord bär i mitt liv. Så till exempel är det enkelt att säga på det här viset, att om det är min inkomst och min lön eller mitt arbete eller mitt hus eller min bil eller vad du nu vill som styr mina val, eller mina släktingar eller min fru eller mina barn, om det är det som styr mina val i livet, då lever jag inte efter Guds ord. Ja, men omständigheterna, barnen behöver ju det, ja, frugan säger ju det, ja, släktingarna säger ju det, ja, och jag måste ju betala av huslån. Ja, men Guds ord säger, Jesus säger, det är det som är utmaningen. Det är där. Och det är det enda som kan, den här biten, jag vill bara måla upp den här biten, för det är det enda som kan stjäla Guds ord. Förstår, annars är det otroligt enkelt att bli förvandlad. Det är så enkelt så det inte är klokt. Det är bara att du lyssnar och tror. Det är bara att du tar emot och så tror du på det som är givet till dig. Det är bara att det som du hör, det handlar du på och säger, det här är sant, det vill jag leva efter. Om du bara hör Guds ord, lyssnar till Guds ord, låter Guds ord påverka dig, låter Guds ord bli din mat och din föda, låter det komma till, då förvandlas. Du vet, jag brukar jämt säga, jag har lärt mig det här livet. Alltså att jag brukar igenkänna ibland mina svagheter. Ibland så kommer jag in i en situation, till exempel jag kan komma in i en situation där jag blir trött. och så blir jag sur och så blir jag gnällig och så håller jag på liksom och klagar över ett visst område. Och ibland så ger Gud en nåd, vet du, så man hör sig själv. Har du varit med om det? Man kanske hör då, så man går omkring och klagar på ett visst, en viss sak då, så går man omkring så här och knotar och knorrar på det där. Och man tycker att det är så legitimt att göra det. Det är så riktigt att göra det. Men så ibland så hör jag liksom hur. Men så känner jag så här, hur låter jag, tänker jag så här. Men du vet, ibland är det så där att det räcker inte att man upptäcker en sak hos sig. Har du varit med om det? Man tänker att nu är jag bara gnällig, tänker man så här. Men okej, det är en upptäckt. Det är ju bra att man hör att man är gnällig. Men det betyder tyvärr inte att man kan sluta bli gnällig. Eller hur? Därför att det sitter djupare någonstans i en. Det sitter en otillfredsställelse, en missbelåtenhet i någonting som finns här inne. Men du förstår, det är här som är nyckeln. Vet du vad man ska göra då? Då ska man gå till Guds ord. Till det som adresserar just det här ämnet man har problem med. Och så låter man Gud säga, om man då är gnällig och tjatig och eländig, vet du vad man gör då? Jag brukar lyssna till mycket förkunnelse, läsa böcker, läsa bibelord som handlar om tacksamhet. Och så om glädje, om tillfredsställelse. Och så låter jag de här orden komma. Vet du, jag har lärt mig det. Att jag angriper aldrig ett problem i mitt liv på det här viset. Att jag tänker, nu måste jag skärpa mig. Nu måste jag ändra mig. Nu får jag bita ihop. Nu måste jag göra det här. För jag vet att det går inte. Det fungerar inte på det viset. Jag är inte tillräckligt stark som människa för att bryta mig ur de olika negativa saker och krafter som tar upp mitt liv. Utan jag tar hjälp av Guds ord. Förstår? Guds ord är inspirerat. I Guds ord så kommer Gud själv. När de här orden kommer så börjar Gud verka på min insida. Det är så synd att så många människor, de har inte förstått det här. Att det är så enkelt egentligen att bli förändrad. Det är så enkelt att ändra på en sak i sitt liv. Men de går på den ena kursen efter den andra. De tänker, de ska ha sina liksom grejer och försöka skriva upp lappar och prioriteringar och grejer. Ja, ingen fel med alla sådana här grejer i sig, va. Men jag vill säga så här. Om du tror på att Guds ord är inspirerat, så kan du bara lyssna till det, låta det komma in. Lyssna till smorda bibellärare, till smorda förkunnare. Läs ordet, låt det strömma in och flöda in på det här området. Vet, det tråkiga är samma sak, att ofta när vi predikar helande människor, är det just de som är sjuka, de vill inte höra om helande. De tycker att de hör en anklagelse över sitt liv. Och det här man måste lära sig. För att Guds ord kommer in och säger något om ens liv på något område, så anklagar inte Guds orden och dömer inte Guds orden. Det kanske säger på olika sätt saker som man känner liksom, man darrar till lite grann med. Till exempel, om jag tar det här ordet med klagan ibland, så kan man ju läsa Guds ord och så kan man ju få en liten raka från Guds ord, kan man säga. En tillrättavisning som säger till det där. Led vara ute i öknen, vet du. För det gjorde det. För Israels barn, de knorrade och knotade och elände sig. Så vi vet att klagan leder alltid ut i en andlig öken. Och många klagar. Och de förstår inte, varför kommer jag inte längre i livet? Varför kan jag aldrig bryta igenom andligt sätt? Ja, de har aldrig lärt sig att göra upp med sin kritik och sin bitterhet och sin klagan. Och därför går de runt varje berg hela tiden bara. Livet tycks inte innehålla några nya andliga upplevelser. För de har fastnat i det där. Så kan man inte se det. Så visst kan man liksom få en tillrättavisning genom ordet. Med en insikt och säga, jag har gått helt fel väg. Men det dömer inte. Det är där för att rusta en, hjälpa en. Det är allt gott verk. Det är där för att lyfta upp en. Och föra en vidare. Men då behöver man ta emot det. Som en gudomlig auktoritet i sitt liv. Som har rätt att tala in till dig och till mig. Så felet ska jag inte säga. Det som är tråkigt för många som är sjuka, det är att när de hör ordet om helande, när de hör talet, så fjärmar de sig och säger, nej, det här blir som en anklagelse för mig. Men vet du, när jag är sjuk, då anstränger jag mig inte så här och tänker så här, nu måste jag be, nu måste jag liksom försöka, jag måste, utan när jag blir sjuk, så lyssnar jag till ordet om helande. ordet om helande kommer in i mitt liv. Förstår? Vet du vad Bibeln säger så här? Bibeln säger att tron kommer av ordets predikan. Så inte ens det behöver jag för. Jag vill säga, jag måste tro på det här, jag måste tro på det. Tron kommer av ordets predikan. Lyssnar du bara med ett öppet hjärta tillräckligt länge, förblir du bara vid ordet, låter det komma in i dig, låter det påverka dig, så kommer tron. Och när tron kommer så är den där goda, rätta jordmånen där som gör att hela potentialen i Guds ord bara liksom flöder ut. Vet du, jag tänkte på det, i förra sommaren så var jag ute och reste runt om i Finland och predikade, och jag hade ett team med mig av bibelskoleelever. Och vi hade bland annat en ganska ung tjej med. Och hon vittnade då på några möten. Och ett möte hon vittnade tyckte jag var ett sånt underbart fint vittnesbörd. Tala om det här. Hon sa på det här viset. Att när hon kom till bibelskolan så var hon väldigt själsligt sårad. Hon hade jättejobbigt. Och ett av de problemområden som hon hade, det var vrede. Hon var så arg. Hon hade så mycket vrede. Hon hade blivit så förorättad och så besviken och så trampad på och så nonchalerad av människor på olika sätt, så förödmjukad. Hon hade så mycket vrede och bitterhet angående det här på insidan. Så sa hon så här på det här viset, att jag sån, när jag kom dit så var jag så arg på alla. Och jag var tvungen att låsa in mig i mitt rum. För att jag blev så arg på alla. Och när de undervisar, bibellärarna undervisar, blev jag ännu argare. Det var som att, ni vet, ungefär, det är ungefär som man ligger och sover i ett mörkt rum. Och så kommer någon och lyser med en ficklampa på oss. Det känns otroligt obehagligt. För plötsligt så liksom så belyses liksom det där området som man har tryckt ner på något sätt, va. Och så blir det för många när de kommer till bibelskolan också, att de har suttit med sig och plötsligt kommer Guds ord och det kommer ljus och man ser allt elände som finns där under ytan som måste bort. Så hon låste in sig på rummet, men hon förblev, så hon gick tillbaks och lyssnade. Gick tillbaks och lyssnade. Gick tillbaks och lyssnade. Och det var som att i början var det som inget hände, det var bara värre i början. I början kändes det bara som att det var sämre när hon hade kommit till bibelskolan än när hon hade varit där bort ifrån. Så hon lyssnade och lyssnade och lyssnade och lyssnade. Och så kom tiden då man fick gå in i bönerummet. Tiden då man skulle få förbön. Och då sa hon så här, och det tyckte jag var så, att hon hade kämpat med att bli av med det här i åratal, den här vreden och den här bitterheten. Hon hade försökt allt möjligt för att bli av med den här vreden och bitterheten, och kunde inte jag. När hon gick in i bönerummet så var det så enkelt att bli av med den här vreden. Det gick som bara rann av henne på en gång. De bara bad för henne och gick igenom det här. Vi brukar kalla det för själens helande cirkeln. Liksom, olika steg som man ber ut i enlighet med Bibelns undervisning. Och saker och ting bara släppte. Vreden bara rann av henne, bitterheten. Hon kunde förlåta, hon kunde släppa taget om de här känslorna, de här upplevelserna, de här tankarna i sitt innersta. Varför gick det så lätt? Därför att Guds ord hade först kommit och verkat. Guds ord hade kommit och verkat in i hennes innersta. Och därför när förbönen och bekänningen kom så bara vattnade den det här ordet och saker och ting bara släppte taget om henne. Förstår? Det är inte alls svårt att bli förändrad. Det är väldigt enkelt. Man hör och lyssnar till Guds ord. Det är därför det är så viktigt att vara under smord undervisning. Det är faktiskt det viktigaste i hela livet. Det är inte vart man bor, inte vad man äger, inte vad man har för pengar och resurser. För det kan man alltid fixa på ett eller annat sätt, förstår du? Det tillhör ju de här välsignelserna som Mikael pratade om. Sådana här grejer kan man alltid ordna med Guds hjälp. Men det viktigaste av allt är att man får smord undervisning. Därför att det kan förlösa en på alla möjliga sätt. Då kommer ordet in, och med ordet en potential. Gud andas på ordet. Titta vad Markus kapitel 4 säger här. I Markus 4 så står det så här. Det är en underbar liknelse av Jesus. Han förklarar det här skeendet. Sen så här. Vers 26 kan vi läsa. 4:26. Jesus sa: Guds rike är likt en man som sår säd i jorden. Han sover och stiger upp. Natt följer på dag. Säden kommer upp och skjuter i höjden. Han vet själv inte hur. Av sig själv ger jorden gröda för strå, sedan ax och därefter fullmoget vete i axet. Och när grödan är mogen räcker han genast ut skären, eftersom skördetiden är inne, står det där. Förstår, det här är den process som sker när Gud verkar i dig. Guds ord kommer in i ditt liv. Det börjar verka i ditt liv. Du bevarar det, du ber över, du låter det finnas där i ditt liv. Du vandrar med det. Så står det så här, det här är fantastiskt. Av sig själv. Han visste inte hur. Ibland är det förundligt alltså. Att saker och ting kan blomma fram och liksom mogna till i livet. Om bara Guds ord får verka i en. Om man är trogen vid Guds ord. Så det här är så viktigt. Om man längtar efter förvandling, man längtar efter det som är hos Gud, så hungrar man och törstar. Det är alltid på det viset att när man vill ha väckelse så vill man ha Guds ord. När man vill ha en förändring så vill man ha Guds ord. Man hungrar efter det. För när ordet kommer så sker någonting under ytan. Något som man inte ser, något som man inte förstår, något som man inte har kontroll över. Men det sker. Och när processen har verkat klart så kommer det ut en skörd av det som har såtts in. Guds ord har verkat fram. Det Guds ord har blivit sänt till. Är inte så? Profeten Jesaja profeterar från Herren. Säger Jesaja 55. Att det ord jag har sänt, det ord jag har talat, ska inte återvända fåfängt, utan att verka det jag har sänt det att verka. Eller hur? Halleluja. Förstår, Gud vakar över sina ord. Gud står vid sina ord. Han har inspirerat dem. Och varje gång, i den här stunden, förstår du, det är det som är spännande med att vara bibellärare. För jag vet att i den stund jag talar ut ordet under en helig andes inspiration och ledning, så vet jag att direkt jag talar så är Gud där med sin ande och verkar i ditt hjärta. Han verkar i det. För det finns en potential där att förändra dig, förvandla dig, föröka dig, få dig att blomma ut, få dig att ta emot det som är från honom. Och det är det som är oändligt spännande med Guds ord. Och därför finns det absolut ingen begränsning för vad som kan ske med en människa som tar emot och lyssnar till smord undervisning, Guds ord. Och jag återvänder till det här smord undervisningen, för jag menar att det är så här, va, att det är väldigt viktigt att Guds ord, att du får uppenbarelsen från Guds ord. Om du tänker på det här viset, Guds ord är hela tiden kreativa. Så säger jag så här till dig, en gul bil. Nu när jag säger gul bil så ser du en gul bil inom dig. Om man säger gul Volvo, då ser du som en gul Volvo inom dig. Om man säger en röd folkvagnsbuss, då tänker jag på det. Alltså, ord är kreativa. De skapar någonting hela tiden. Och det är precis det som Guds ord gör också. När du går in i dig så skapar det saker inom dig. Det för fram saker inom dig. Men om jag säger så här, en ockrafärgad kruka, säger jag så. Ja, nu blev det lite svårare. Därför att nu så är det en fråga om att du måste veta vad ockrafärgad är för någonting. För att det ska kunna ge en respons i ditt innersta. Och det är det som är viktigt med Guds ord. Att när Guds ord talas av människor som har fått uppenbarelse av angående ordet, så kan de alltså ge dig referenserna till saker som gör att du kan få tag på sanningarna i ordet. Och jag kommer ihåg när jag växte upp så hade jag jättehärligt. Men, och jag var välsignad på många sätt när jag växte upp i en kristen församling. Men många gånger så saknades uppenbarelsen över Guds ord. Man talade om saker som var ungefär där ockrafärgat. Man talade om det ockrafärgade, men predikanten visste inte vad ockrafärgat var. Om jag får ha den liknelsen just nu. Alltså man talade om under, man läste om texter där Jesus trädde fram med auktoritet och näpste demonerna. Men det var ingen som visste vad det var att näpsa en demon. Man talade om att Jesus reste upp de sjuka och helade de sjuka, men det var ingen som helade de sjuka. Man talade om att ordet kunde förvandla, ge överflöd och välsignelser. Man kunde få frimodighet, man kunde få kraft, man kunde få allt möjligt. Men det var ingen som kände till de där sakerna. Så att säga. Och därför så blev det så att säga någonting som var fördolt. Paulus han säger så här att Gud har gett mig möjlighet, uppdraget att förklara och predika Guds hemlighet, sa han. Han hade uppenbart sagt att kunna förklara Guds hemlighet. Och det är det här som är så viktigt, förstår du. Smord uppenbarad undervisning är dyrbarare än allt annat i livet. Det är mer värt än silver, det är mer värt än guld, säger Bibeln. Du förstår, silver och guld kan du få som ett arv på något sätt, och så kan du förslösa det, eller du kan få det på lott och bingolott och sånt där kanske då, om du har väldigt tur. Det är otroligt, men det skulle kunna ske. Men du förstår, den som har Guds ord kan alltid skaffa sig resurser med hjälp av tro. Den som har Guds ord och tron på Guds ord kan alltid ta sig igenom sjukdomar, svårigheter, utmaningar, stängda dörrar, vad helst. Så ordet är en oändlig tillgång. Men med rikedomar kan man fortfarande bli sjuk, fortfarande hamna i svårigheter, fortfarande gå under, fortfarande liksom dö. Men med hjälp av Guds ord kan du alltid komma igenom alla situationer. Därför är det mer värt än allting annat. Så jag vill uppmuntra dig ikväll. Först och främst, så tänk inte att det är svårt att bli förändrad, för det är inte svårt. Det område där du vill bli förändrad, börja bara studera Guds ord, bed över det, lyssna till förkunnelsen, ta emot uppenbarelse på det området. Låt Guds ord flöda in i ditt sinne på det området. Ta emot med ett öppet hjärta och börja handla på det i enlighet med det du känner att du liksom kan och får frimodighet för. Så kommer Herren att förändra och förvandla dig på det området. Så är det inte. Därför kraften finns inte i dig och vad du är och vad du förmår. Kraften finns i ordet. Så att när du tar emot ordet på det området, så verkar ordet och Guds inspiration kommer in och förvandlar. Din förvandling är inte där borta. Ibland tänker man så här: oh, min förvandling kanske är där borta, eller där borta, eller där borta, eller där borta. Vet du vad Paulus han säger så här? Ordet är dig nära, i ditt hjärta och i din mun. Jag brukar säga till bibelskoleeleverna: din förvandling, din framtid finns här. Här på insidan, där är förvandlingen. Så nära. Det är så otroligt. Du behöver inte åka till Stockholm, behöver inte åka till Arken, behöver inte åka någonstans. Det finns här i Smedjebacken. Bara här och just nu. Sen kan det vara bra att åka till Arken i alla fall. Men då kan det vara av den här andra anledningen, så att man vill ha uppenbarelse, att man vill ha smord och undervisning, att man vill ha det andliga livet. Ja, det kan finnas anledningen till det. Men förstår du, kan åka dit. Men förstår du inte att ordet är dig nära, i din mun och ditt hjärta, då har du åkt förgäves. För förändringen sitter inte där utanför, utan här inne. Och bara det förlöses, det liksom börjar lösgöras i ditt liv, då kommer saker och ting förändras i ditt liv. Halleluja. Så nu vill jag att du tänker på något område där du ikväll, där du känner att här skulle jag vilja ha en förvandling. Det kan vara när det gäller din kropp. Kan vara kanske någonting i din själ, i ditt innersta. Kan vara när det gäller din ekonomi. Kan vara när det gäller din frimodighet. Kan vara när det gäller din tjänst för Gud. Kan vara vad som helst. Du vill ha en förvandling på det området. Du vill att Gud ska verka in i det området. Bra. Då ikväll kan du göra ett beslut att den helige ande ska få tala till dig på det området. Du ska höra vad han säger på det området. Ska du handla på det området? Ska du sätta fart på det området? Låta det området bli uppenbarat och ljust för dig. Så att du kan få in Guds ord på det området. Och när du får in Guds ord på det området, så kan du börja vandra i enlighet med Guds ord där. Så nu ber vi tillsammans. Helige ande, vi tackar och prisar dig för din underbara, ljuvliga närvaro. Vi tackar dig Jesus för att du är här och verkar med din helige ande. Du gör ditt verk den här stunden. Ditt ord är så mäktigt, ditt ord är så starkt, ditt ord är så kraftfullt. Jag prisar dig, Fader, för att du förnyar vår tro på ditt ord. Och på att när ditt ord talas och när ditt ord hörs och när ditt ord handlas på, så kommer kraften i ordet att förlösas i våra liv. Tack att saker vi har kanske suttit fram till, fast i åratal, saker som sitter fullständigt fast, de kan vi förändra med hjälp av Guds ord. Har vi suttit fast i eländiga relationer där allting är fast, då kan vi börja lyssna till Guds ord, vad Guds ord säger om relationer, vad Guds ord säger om sådd och skörd, vad Guds ord säger om tacksamhet, glädje, att sätta andra högre än oss själva, att vara ödmjuka, gå den andra milen. Och sådana saker kan förändra hela relationsklimatet. Om vi har problem med pengar, så kan vi lyssna till ditt ord och säga att vi har mer än nog dig, att du är vår källa till allt gott, att du kom för att bli fattig för att vi skulle bli rika, att du har kommit för att ge oss liv och liv är över nog, att vi ska ha allt vad vi behöver, kunna ge till varje gott ändamål. Ditt ord kan komma in på det området. Ge oss tro för vår ekonomi, steg för steg för steg. Vi prisar och lovar dig för det här. Vi tackar dig, helige ande, att är vi sjuka, så kan ditt ord komma in i våra hjärtan och våra liv och säga: genom dina sår har vi läkedom. Det var våra sjukdomar du bar, det var våra smärtor du tog på dig, för att vi skulle få frid. Du gick omkring och helade och botade alla som var i djävulens våld. Herre, vad helst vårt område är där vi är i behov av hjälp, så vill vi erkänna det för dig idag. Vi vill säga till dig, ja, vi är inte färdiga. Har vi, är någon del av vårt liv inte i enlighet med vad du säger, då är vi inte färdiga på det området, Herre. Är vi sjuka, fast det, ditt ord säger att vi är helade och friska i ditt namn, då är vi inte färdiga. Då måste ditt ord få fortsätta verka. Har vi inte överflöd på alla områden, då är vi inte färdiga. För ditt ord säger att vi ska ha allt vad vi behöver, och vi ska kunna ge till varje gott ändamål. Kan vi inte i varje situation vara ödmjuka och kärleksfulla, då är vi inte färdiga. Kan vi inte övervinna omständigheterna, då är vi inte färdiga. Men ditt ord säger att det finns en inspiration, en kraft som rustar oss för allt Guds verk och gör oss fullt färdiga för allt gott verk, Herre. Prisat vare du. Så vi kommer inför dig i ödmjukhet, Jesus. Och vi säger till dig, nej, nu vill vi inte vara liknöjda längre. Vi vill inte acceptera, vi vill inte ha ett mänskligt resonemang och säga, ja, det är så här det är med människor. Utan vi vill tro på ditt ord. Ditt ord är inspirerat. Det betyder att det är en högre auktoritet. Om det säger att jag kan bli fullkomlig, om det säger att jag kan växa till i alla delar, om det säger att jag kan fortsätta och bli allt mer lik Jesus och mogna till att få en fullhet som han hade fullhet, då är det jag vill göra på alla områden och på alla sätt. Jag vill inte ge mig en falsk ro. Jag vill vila i dig, jag vill ha frid i dig. Jag vill inte ha prestation från mig själv, men jag vill inte ge mig någon ro och liknöjdhet, Herre. Utan jag vill tillåta ditt ord att fortsätta verka i mitt liv, så att jag på allt sätt kan återspegla dig, Jesus. Så jag på allt sätt kan låta ditt liv och din kraft flöda genom mig. Jag vill säga som Paulus: jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse, så att jag kan bli lik honom genom en död som hans. Prisad vare du, Herre. Jag tackar dig för oss som är här i det här rummet den här kvällen. Vi är alla väldigt enkla människor, med mycket enkla omständigheter och mycket enkla förhållanden. Men du sa, kom ihåg hur det var när ni blev kallade. Inte många av er var visa, men det som inget var, det utvalde Gud. Vi tackar dig, Fader, för att du har utvalt oss. Vi vill tro på det, precis som dina första lärjungar som var enkla fiskare, enkla hantverkare, enkla tulltjänstemän, trodde på att du kunde förvandla dem. Du sa, kom, låt mig göra dig till en människofiskare. Och alla naturliga förutsättningar kändes så långt borta, så fjärran. Men de förblev vid dig, de förblev vid dina ord. Och du sa, om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så bär ni rik frukt. Frukt som förhärligar min fader. Vi prisar dig, fader. Vi vill förbli dig och dina ord. Vi vill inte vara nonchalanta när det gäller dina ord. Vi vill inte vara slö och slappa vid dina ord. Vi vill inte lyssna mer på världen och på tv och på böcker och på radio. På varandra än på ditt ord. Vi vill ständigt ha ditt ord levande i våra liv. Uppenbarat. Övernaturligt flödande in i våra hjärtan. För när vi hör dina ord och när vi tror dina ord, då blir vi förvandlade. Ditt ord säger att den som hör dina ord blir utan brist. Du gör dina ord gör den enfaldige vis. Halleluja. Vi prisar och lovar dig för dig, Jesus. Vi tackar dig för att du verkar med din ord. Jag tackar dig för varje ord som är sått i hjärtana här inne. Vattna det heliga ande. Låt det få komma, falla bort från vädkanten. Bli inputtat, Herre, i den goda jorden där det kan få rötter, där det kan få växa till. Det finns så många ord som har talats, men de har hamnat på vägkanten, eller de har kommit att bli svedda av solen, de har kommit att stulits från fienden när han har pekat på omständigheter och situation. Men nu begär jag att de ord som är sådda ska också få bära den frukt som du har sänt dem att bära. I Jesu Kristi namn, Herre. Jag tackar dig för det. Jag prisar och lovar dig för det. I Jesu Kristi namn. Jag lovar dig för att du är så god. Och jag ber, helig ande, att hela den här helgen ska bli en helg då dina ord får bära djupare och djupare frukt, och det får bli en konsekvens som får verka ut i hela det här samhället och den här omgivningen. Jag ber dig om det i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Halleluja.